Välkommen till Skånes taltidning nummer 33 2019. Utgivningsdag fredag den 16 augusti. Solen gick upp 5.40 i morse och går ner igen klockan 20.42. I studion Mats Sundling och Åsa Kjellman Erisi. Och tekniker är Martin Holmström. Medan det här är innehållet.
Lund kan förlänga färdtjänstavtal med kritiserat bolag i ett halvår. Det fungerar bättre nu, säger gatuchefen.
Malmö stad vill skärpa reglerna för elsparkcyklar.
Blind man i Karlshamn var nära att bli påkörd av en tyst elbil.
Numera finns det knappt några kommunala syn- och hörselinstruktörer kvar. Men den tidigare instruktören, Maria Benz i Kristianstad, hittade ett sätt att fortsätta vara till hjälp för den som tappat ett sinne eller två.
Nya linjer och nedlagda hållplatser. Det här ändras i busstrafiken på söndag.
Blippa och swisha. Ja, sätten att betala blir fler. Fjärde delen i serien om digitala betalningar.
Allt fler tv-program finns syntolkade på SVT Play. Men alla vet kanske inte hur det funkar. Dags i så fall att spetsa öronen.
Öppnat och stängt på det med hotpot, skola och safaribåt.
Veckans skånska strandhugg för oss till hamnen i Trelleborg, som en gång var gränsen mellan öst och väst och en brännpunkt för storpolitiken.
Sedan en annons om synkurser på Glimåkra folkhögskola.
Evenemangstips med skräckens väg och dånande motorer.
Och kalendern med Pompeji, pakt och picknick.
Anslagstavlan med inbjudningar och andra meddelanden samt ändringar i busstrafiken. Idag delar sydvästra och norra Skåne på lokaltavla. Och allra sist redaktionsrutan.
Det blir ytterligare en förlängning av Taxi Helsingborgs färdtjänstavtal med Lunds kommun. Om politikerna säger ja. Detta eftersom den senaste upphandlingen av färdtjänsten har överklagats av bolaget. Och förvaltningsrättens dom drar ut på tiden. Per Eneroth är gatuchef i Lund.
Då har vi nu då kommit överens om en förlängning med 6 månader från 1 oktober till sista mars. Och den har vi då gjort för att säkerställa att vi har trafik under resten av tiden som behövs för överprövningen.
Och har alla varit överens om att man skulle fortsätta med Taxi Helsingborg?
Alltså det finns ju inte många möjligheter. Det är ju en entreprenör som är igång sedan många år och vi har ett upparbetat samarbete. Och det är ju verksamheter som kräver investeringar och planeringar, inte minst från entreprenörens sida. Så att det är svårt att starta upp någon annan, utan vi har helt enkelt känt oss tvingade att använda samma. Nu är det ju så här att det här har vi ju förhandlat fram tillsammans med dem, men det ska i nämndsbeslut på onsdag nästa vecka, så ska vi ha ett nämndsbeslut om det också, för att det här behöver tas politiskt och då kommer vi informera och hoppas på att de förstår och fattar beslut om att det här avtalet kan tecknas, och då kommer vi teckna det med dem med en gång.
Det har ju varit mycket klagomål mot Taxi Helsingborg när det gäller färdtjänsten. Ja. Har ni väckt in det i att ni då ska fortsätta med dem ytterligare ett halvår?
Taxi Helsingborg har ju genomgått en förändring, en utveckling. De har blivit större och blivit mera kvalitetsfokuserade. Och det har vi märkt. Vi gör ju en uppföljning varje månad som dessutom redovisas för våra politiker om hur de klarar sitt uppdrag och i den vilken mån de då bryter mot avtalet. Och de har fått betala rätt stora viten för att de inte har klarat det tidigare år. De där bristerna har blivit färre och färre och de är rätt långt ner i vitesvolymen nu. Så att den historia vi har med hur de uppförde sig under 2017 och 2018 är inte alls samma som vi har nu 2019. Det har blivit betydligt bättre.
Och vad är det gör nu som de inte gjorde då förra året?
De följer ju upp tydligare varje resa. De har en bättre kontroll på att resorna utförs på det sätt de ska. De har lyckats bättre med att hålla de tider som ska hållas när det gäller att hämta och lämna. Och även bemötandet har de också jobbat på. Så att det är på alla fronter kan man egentligen säga. Så man ska inte jämföra Taxi Helsingborg med hur de uppförde sig för 1 eller 2 år sedan. Utan det är någonting helt annat nu. Dessutom är det så att som jag sa tidigare, att det är svårt att byta i ett läge när vi inte har någon upphandling. Vi kan inte bara ta hem det och säga att vi kör själva, eller det krävs nästan ett halvårs förberedelse för att få igång en verksamhet. Och nu har de en verksamhet som vi tycker är i stort fungerar bra. Visst finns det fall som är alarmerande, va? Men den stora volymen av resor utför dem enligt avtal och på ett sätt som vi tycker att de ska göra.
Och när förvaltningsrätten beslutar i ärendet är ännu oklart. Per Eneroth, gatuchef i Lund, intervjuades av Åsa Kjellman Erisi.
I Malmö är elsparkcyklarna fler än någonsin. Fyra bolag har ställt ut totalt 1500 och kan kort sagt sägas köras hur som helst och stå överallt, ofta i vägen för fotgängarna. Nu vill politikerna skärpa reglerna och har gett tjänstemännen på gatukontoret i uppdrag att ta fram underlag till åtgärder. Bland annat om det går att tvinga användarna att parkera sparkcyklarna i speciella zoner och att bolagen ska få betala för sig. Ärendet ska upp på tekniska nämndens möte den 27 augusti.
Blinde Stellan Jakobsson i Karlshamn i Blekinge höll i förra veckan på att bli påkörd av en tyst hybridbil. 71-åringen var ute och gick med sin ledarhund Myrsak och skulle korsa en väg och lyssnade som vanligt efter bilar. Jag viftade med käppen och hörde ingenting. Sen satte jag ner käppen och började gå över vägen och då small det till, berättar han för SVT. Först förstod han inte vad som hänt, men ett par som sett på förklarade att en hybridbil kört på hans käpp som nu gått i bitar. Stellan Jakobsson säger att han är tacksam över att det bara var käppen som blev påkörd. Och nu har han polisanmält händelsen och vill att hybridbilarna ska höras. Som vi berättat tidigare ska från och med sommar nya modeller av eldrivna bilar ha ett varningsljud när de kör upp till 20 km i timmen. Och från 2021 gäller det alla eldrivna bilar. I högre hastigheter hörs bilarna ändå, enligt EU som skapat reglerna. Bra men otillräckligt tycker man på Synskadades riksförbund. Där vill man att varningsljudet ska höras även i högre hastigheter.
År 2005 fanns det syninstruktörer i nästan hälften av Skånes kommuner. Idag finns knappt några kvar. Bara en på deltid i Ängelholm och två i Malmö. Men i Kristianstad kommun har den tidigare syn- och hörselinstruktören Maria Benz hittat ett sätt att fortsätta med åtminstone en del av den service som tidigare var hennes huvuduppgift. Vi ska till mötesplats Degeberga, en av 20-talets fritidsgårdar där äldre i Kristianstads kommun, där Maria Benz just hälsar välkommen till ett drop-in-café för pensionärer med syn- och hörselnedsättning.
Maria Benz heter jag och jobbar med preventiva hembesök. Men så har jag ju varit syn- och hörselinstruktör i Kristianstads kommun innan. Så det är därför jag har de här drop-in-caféerna. Alla har tagit nummerlappar. Och så kommer ni var och en till mig. Så ger jag er stöd och råd eller server eller hörapparat eller sänghjälpmedel eller vad ni nu behöver hjälp med. Nummer 1. Det var det, ja. Då är du välkommen. Vi kan gå in här. Så, vad kan jag hjälpa till med idag?
Ja, du. Kristianstadsbladet har du. Någon information om det?
Ja, man kan ju få Kristianstadsbladet som taltidning istället för papperstidning. Och det kostar samma som när man har papperstidning.
Men om man redan har papperstidning men inte kan läsa den, va?
Det här är Lena Frid från Degeberga som har en synnedsättning och som är en av ett 20-tal besökare denna eftermiddag.
Ja, nej, då kan man ändra till taltidning istället.
Är det då allt? Börsnoteringar och hela fadrullen?
Det ska finnas med. Men sen är det ju så man kan hoppa.
Men hoppa. Då tänker jag på vad som är på tv på kvällen.
Ja.
Ja, jag vill inte ha.
Och i och med att jag har jobbat som syn- och hörselinstruktör i Kristianstad kommun så har jag startat de här drop-in-caféerna som vi har ungefär en gång om året. Och då åker jag runt till våra 19 olika mötesplatser.
Och att du har varit syninstruktör, vad gjorde du på den tiden?
När jag var syninstruktör, då åkte jag hem till personer, hjälpte dem med synhjälpmedel. Eller ledsagade dem till synenheten, till optikern. Hjälpte till att serva deras synhjälpmedel.
Och vad tyckte du när den tjänsten lades ner?
Det var ju jättetråkigt. Men sen i och med att jag har kvar tjänsten i kommunen så vill jag inte tappa min kompetens och min erfarenhet. Så därför vill jag ändå ge den här tjänsten till mina kommuninvånare. Och det gör jag genom dessa drop-in-kaféerna.
Och vad kan personer som har en synskada få för stöd och hjälp av dig här?
Jag kan tipsa om var de kan vända sig om synhjälpmedel. De måste ha en remiss för att komma till synhet Kristianstad. Eller vad det finns för synhjälpmedel ute i öppna handeln som själv kan köpa. Eller tips om gratis nummerupplysning, var de ska vända sig när det gäller det. Och tipsa om Skånes taltidning. Har de inte det så kan jag tipsa om det.
Om du jämför den tid då du var syninstruktör och det du gör nu, hur mycket kan du åstadkomma som liknar ditt gamla arbete?
Ja, det är inte mycket. Det enda man kan göra det är att man kan göra några punktinsatser nu. Och sen att jag kan vara råd och stöd till kommuninvånarna resten av året med. För de kan alltid ringa till mig och rådfråga. Så jag får ju några samtal om vart man ska vända sig när det gäller synhjälpmedel eller ja, olika hjälpmedel.
Och är det du själv som har hittat på den här typen av verksamhet?
Ja, det är jag själv som har kommit med en del och har de här drop-in-kaféerna. Så när min andra verksamhet är vilande, som nu på sommaren eller till jul, så brukar jag ha de här drop-in-kaféerna istället.
Och vad är din andra verksamhet?
Min andra verksamhet är preventiv hembesök, så då besöker jag 77-åringar i kommunen och berättar vilket stöd man kan få och vart man ska vända sig om det är något och om kommunens olika aktiviteter.
Fångar du upp folk med synskada där också?
Ja, det gör jag. Och en ingång till att jag får göra hembesök hos 77-åringar, det är att antingen att de är hörselskadade eller synskadade.
Tycker du att syninstruktörstjänsten borde införas igen? För det är ju väldigt ovanligt numera i kommunerna.
Ja, absolut. Tycker jag det. För vi gjorde ju stor nytta för de synskadade och hörselskadade. Vi var ju två som jobbade som syn- och hörselinstruktör i hela Kristianstad kommun. Så det är klart att de blir drabbade när inte tjänsterna finns kvar. Men därför försöker jag ändå ha de här drop-in-kaféerna som ska få något tillfälle i alla fall kunna få råd och stöd.
Är det lite av en gerillaverksamhet?
Ja, det kan man ju säga.
Ansvarig för verksamheten på just denna av Kristianstad kommuns 20-talet mötesplatser för seniorer heter Kristina Persson. Hon kallar mötesplatserna för fritidsgårdar för äldre. Och så här säger hon om hur hon når ut med information om Maria Bents drop-in-kaféer för äldre med syn- och hörselnedsättningar.
Vi delar ut månadsblad i samhället. Vi annonserar i Kristianstadbladet. Både stora annonser och under det händer idag. Vi har en hemsida, Kristianstad kommun. Där finns all information. Facebookgrupper. Och så mot munmetoden.
Och dyker det upp nya hela tiden eller är det samma gamla gäng som kommer?
Vi har haft drop-in-café här nu i två tillfällen. Och vi är väl dubbelt så många idag som vi var förra gången. Och det är nya människor som kommer hit.
Hur viktigt tycker du att det är för den som har en syn- eller hörselskada att de här drop-in-caféerna finns?
Det är ju jätteviktigt för att man blir ju lätt isolerad om man hör sämre eller man ser sämre. Man kanske inte rör sig så mycket ute bland folk. Utan här får man möjlighet att komma hit och träffa annat folk och få information om allt som händer.
Och hur gick det då för Lena Frid som har en synskada på grund av åldersförändringar i gula fläcken och som vi hörde i början av inslaget när hon träffade Maria Bents bland annat för att fråga om möjligheten att prenumerera på en inläst version av Kristianstadsbladet.
Jo, det gick bra. Vi har fått lite broschyr och vi ska ringa till bland annat Kristianstadsbladet och höra hur det går. Så hoppas jag att jag kan få glädje av taltidning. Jag är nöjd.
Det sa Degeberga-bon Lena Frid, besökare på ett drop-in-café för äldre syn- och hörselskadade i Kristianstad kommun. Av sommarens kaféträffar återstår två. Fredagen den 23 augusti mellan 10 till 11.30 på mötesplats Everöd, Stora vägen 20. Samt måndagen den 26 augusti samma klockslag på mötesplats Önnesta, Önnegatan 2. Arrangören Maria Benz kan nås på telefon 044 13 42 07. Och vi ska tillägga att SRF Skåne under hösten ska kontakta de skånska kommunerna som inte har syninstruktörer för att diskutera frågan. Reporter var Dodo Parikas.
På söndag den 18 augusti har Skånetrafiken tidtabellskifte. Och det betyder som vanligt en rad permanenta ändringar i trafiken. En helt ny regionbusslinje, linje 103, börjar gå mellan Näset och Ideon i Lund. Tre regionbusslinjer läggs ner. Det är linje 119 från Kävlinge via Stor Harje till Lilla Harje som försvinner. Liksom linje 308 mellan Skurup och Ystad via Skivar på Snårestad. Och försvinner gör också i sydöstra Skåne linje 578 som går mellan Simrishamn, Gislöv, Skillinge och Borrby. I Lund lägger man ner stadsbusslinje 9 som går mellan sjukhuset och Galjevången via bland annat Centralen. Linje 2 kommer inte längre att stanna vid hållplatsen Papegojelyckan och närmsta alternativ blir hållplatserna Eka eller Folkparken. Stadsbuss 3 kommer i fortsättningen inte längre att köra till Stångby utan vänder i Nöbbelöv. Den som ska till Stångby får i fortsättningen ta Pågatåget och ska man till Vallkärra får man ta regionbuss 123. I Kristianstad får från och med nu stadsbusslinje 4 en ny ändhållplats, Lingenässkolan. Medan hållplats Elmetorpsvägen försvinner och ersätts med Stridsvagnsvägen. Och hållplatsen Högskolan flyttas ut på Stridsvagnsvägen. I Malmö drar man in stadsbuss 1 hållplatser Vilebovägen, Pillevallsvägen och Fajansvägen för gott. Och fyrans buss kommer inte längre att stanna vid Valdemarsro. I Ystad slutligen blir alla bussar eldrivna och en hel del ändras. Stan får den nya linje 6 som kör mellan lasarettet och stationen. Den västra delen av linje 3 dras samtidigt in och med det en rad hållplatser. Där är bland Hälsogatan med Hanskmakargatan som ersättning. Och hållplatsen Göddesgränd med Aulingatan som närmsta alternativ. Stänger för gott gör också hållplatsen Åkesholm. Närmsta alternativ är Åkeshallsgatan dit fyrans buss går. Stänger för gott gör vidare Kommendörsgatan och Östra Ankarsgatan. Närmsta hållplats blir Sjögången eller linje 1 Mjölnaregatan. Och den sistnämnda ersätter också Edvin Hem. Borta för gott blir också treans hållplatser Soltegatan och Tennisgatan med linje 1 och fyras hållplats Gustavsgatan som närmsta alternativ här. Dessutom försvinner hållplatserna Margaretaparken och Skottegatan med regionbuss 301 hållplats Torssonsväg som ersättning. Och hållplatsen Bollen, där linje 2 och 3 stannar, kommer på söndag ersättas av Östra skolan eller Aulingatan. Och Ystads 3 och 4, alltså busslinjerna, och deras hållplatser Klostret läggs ner, den med linje 6 Siriushuset som alternativ. Och linje 4s hållplats Ponnygatan ersätts av 301 Hästgatan. Å andra sidan öppnar hållplatserna P3-gatan och Ystad Arena för stadsbuss 3, liksom Anders Ståls väg för fyrans buss. Och Dragongatan och till sist Mariagatan för buss nummer 5.
Att använda sitt bankkort utan att slå koden och istället blippa, det är som ett busskort, och att betala genom att swisha pengar med mobilen, det är relativt det nya betalsätt som blir allt vanligare. IT-pedagog Suleiman Kalat ska förklara hur det fungerar och han börjar med Swish.
Swish, den är kopplad via mobilnumret till din kontonummer. Och såklart, det behövs mobila bank-ID för att bekräfta betalningar. För att kunna skriva under betalningen. Och då är den kopplad till ditt telefonnummer. Och fler företag börjar ansluta sig till Swish. Och fler privatpersoner också börjar använda det. Har de Swish, då swishar jag. För det är mycket enklare. Då går jag in bara på mina kontakter. Via Swish såklart, alltså appen Swish. Väljer det namnet jag vill swisha till. Och sen när jag har klickat på namnet, då kommer jag tillbaka till Swish och då är telefonnumret ifylld. Då ska jag skriva beloppet och trycka på bekräfta. Då dyker upp bank-ID. Och då står det telefonnumret och till vem pengarna går till. Alltså då står det hela fullständiga namnet. På det säkert när man överför till privatpersoner så då får man veta det. Men ska man överföra via banken när man skriver in kontonumret, då brukar det inte dyka till vem pengarna går till. Men faktiskt via Swish det har blivit lättare att vara verkligen säker till vem pengarna går till.
Men hur stora räkningar kan man betala via Swish?
Alltså egentligen, räkningar egentligen idag kan man inte betala via Swish. Mer att man kan betala om man ska köpa en sak. Till exempel via SJ, om du köper biljett så kan du betala det via Swish. Eller om du ska köpa någon tjänst, alltså någon sak på nätet. Vissa hemsidor börjar använda det. Eller om du överför till privatpersoner. Det är än så länge inte räkningar på det sättet man kan betala.
Inte hyran och elen och så?
Nej, inte än, men vem vet. Kanske det kommer. Det hade varit praktiskt.
Sen har det också blivit så nu att man kan betala med sitt kort utan kod.
Ja, då blippar man. Alltså det blir som ett busskort. Så du bara lägger det mot maskinen. Och du slipper slå din kod om summan är under 200. På vissa säger det 300. Det är lite olika banker.
Det känns lite osäkert sådär att då kan ju vem som helst som har kommit över kortet handla, men inte för mer än 200 kronor då.
Ja, och det är därför det blir också mer viktigt. Tappar man kortet då får man ringa och spärra den så fort som möjligt. Och bankerna till exempel, när det gäller spärra kort då kan man göra det när som helst, på dygnet eller på natten.
Vad jag har förstått så kan man ha även sitt kort i telefonen, inte bara bank-ID utan även kortet.
Ja, alltså vissa, till exempel i en iPhone kan du ha, om du har Nordea, så du kan koppla din kort till mobilen och istället för att ta fram kortet då kan du lägga telefonen mot den här maskinerna som går att blippa. Inte alla på alla ställen det går, men på de maskinerna det går lägga kortet emot. Så kan du lägga också din mobil. Och då kan du bekräfta antingen genom att slå ett kod på din telefon. Alltså din vanliga kod som du låser upp telefonen. Eller via det som vi pratade om. Via ansiktsigenkänningen eller fingeravtrycksläsaren. Som du kan bekräfta med.
Och då kan man betala mer än 200 kronor?
Ja, alltså du kan betala hela summan. Men då såklart du måste antingen ange koden. Alltså om du har en PIN-kod till din telefon. Eller fingeravtrycksläsaren eller via ansikte. Så det är inte så att någon annan kan ta din telefon och gå och betala med den.
Det sa Suleiman Kalat, IT-pedagog på Komsyn. I nästa avsnitt tipsar han om hur man kan hålla reda på sina koder och vad som krävs för att en kod ska vara säker. Reporter var Birgitta Fredén.
Mera teknik. Fler och fler tv-program syntolkas, det vill säga att vad som sker på skärmen beskrivs av en röst. Och rätt regelbundet kan man höra här i taltidningarna att något program finns syntolkat på SVT Play. Men det var länge sedan vi berättade om hur den tjänsten funkar, så det kan vara dags igen. Vi har ett par tidigare inslag hört barndomsblinde David Renström från Skellefteå tala om teknik. Nu letar han fram SVT Play på sin mobil.
Då ska vi se. Då ska vi ta fram SVT Play. SVT har ju blivit väldigt duktiga på att syntolka många program numera. Det blir mer och mer. de har verkligen ryckt upp sig de sista fem åren eller något sånt där. Och när man då kör SVT Play på telefonen eller surfplattan till exempel, så kan man få fram då syntolkningen också. Om vi tar fram, jag har en app, mapp som heter TV, så tar vi SVT Play. Och så ska vi se vad vi ska hitta på för någonting. Vi kan väl ta för mig.
Ur askan i elden.
Vi ska se om den här är syntolkad just det avsnittet. De håller på att lägga ut eftersom. Nu får vi se om man får någon anslutning.
18, upp i rök. 16 april.
Vi kan ta den där, vi kan ta 18, avsnitt 18, för det vet jag är syntorkat. De lägger ut dem eftersom.
Spela rederiet. 18, upp i rök. Airplay.
Spela rederiet. Syntolkat. I solnedgången glider ett kryssningsfartyg genom skärgården. Bilder av karaktärernas ansikten drar förbi. Bland dem finner vi skådespelarna Gösta Bruselius.
Och jag behöver alltså inte... Jag behöver inte trycka fram att jag ska ha syntolkning, utan det har jag ställt in i telefonen att jag vill alltid ha det om det finns. Och då förstår den det själv. I alla fall i SVT Play-appen. Tyvärr gör den inte det i TV4-appen. Där kan man inte se syntolkning, vad jag vet. Inte sist jag testade i alla fall. Utan det måste man, det är lite krångligare. Då måste man gå in på hemsidan och se det i så fall. Sen är jag generellt mer imponerad av SVT. De gör mycket bättre syntolkning tycker jag än vad TV4 gör. Jag som är en gammal Rederiet-fan sen jag var tonåring. Jag tycker det är fantastiskt att de syntolkar liksom en så gammal serie ändå, som gick 92 till 2002. Att de nu börjar syntolka den när den går igen då. Det är värt alla public service-pengar, tycker jag att de gör. Nej, men jag är jätteglad över att SVT satsar så mycket på syntolkning numera. Att, det tog en jäkla lång tid att komma igång, men när de väl gjorde det så var det ganska bra.
Mm. Tycker du att den funkar bra, den syntolkning de har då?
Ja, det är väldigt sällan jag har liksom känt att de har missat någonting eller sådär. Det är oftast ganska genombearbetat och bra gjort. Och liksom bra ljud och allt sådär. Bra. Det gäller ju också att syntolken får inte vara för låg eller för hög i förhållande till ljudet från, om man säger, filmen eller från serien. Skådespelarna som måste ju ligga ungefär i samma ljudnivå. Men ändå får sig syntolken höra. Så det är säkert lite svårt för dem att få det lagomt. Men jag tycker de lyckas. Det går riktigt bra faktiskt.
Hur tycker du utbudet är då?
Man skulle ju önska att 100% var syntolkat av allt som produceras, men det är väl en utopi fortfarande. Det vet jag inte om vi kommer någonsin att nå det. Men om man tittar på våra anglosaxiska kompisar, om man tittar på England framförallt och USA och i viss mån Australien, de har ju varit väldigt duktiga på, och Kanada, de har varit väldigt duktiga på syntolkning i många, många år. Där går det i princip att få tag på eller se på tv i vissa kanaler, alltså med syntolkning i nästan alla filmer, känns det som. I Sverige är det fortfarande ett visst urval, det är inte alla utan det är vissa.
Men du, hur gör du då när du tittar på en film eller en serie som är syntolkad? Tittar du på den i telefonen eller tittar du på tv eller dator?
Jag kör nästan alltid i telefonen, om det är möjligt. Och det är ju nästan med allt nu. Jag har väldigt sällan på tvn hemma faktiskt. Telefonen är man friare, då kan man gå och göra annat medan man tittar på serie eller film. Man kan diska eller laga mat eller vad man nu gör. Så jag kör mycket med telefon och... telefon och hörlurar. Kör mycket när jag är hemma. Mm.
Men jag förstår att du ser också på serier typ sånt som finns på Netflix och så. Hur gör du då?
Ja, precis. Netflix har ju en egen app. Och de syntolkar ju, det är ett amerikanskt bolag och de är väldigt duktiga på... De syntolkar ju allting, så vitt jag vet, som de gör själva. De producerar ju mycket egna serier och även filmer. Men även en del andra som de köper in liksom utifrån köper de antingen in med syntolkning eller så gör de egen syntolkning till dem. Och de, det är samma sak där, att man kan som SVT Play, att man öppnar appen och så kan man få syntolkningen i appen då direkt. Man kan välja ljudspår då. Vill jag ha original engelskan eller vill jag ha engelskan med syntolkning, eller vill jag ha kanske de brukar ha franska eller italienska, men då blir det ingen syntolkning. Så blir det svårt. Så det, de har den policyn att det ska syntolkas när de gör sina egna produktioner.
Men man måste vara lite språkkunnig för att få ta del av det.
Ja, precis. I nuläget så finns det ju, om man bara vill se svenska serier så där, då finns det ingenting som är syntorkat i nuläget. Utan det finns en del svenska grejer på Netflix, det gör det ju ganska mycket. Men inget av det är syntorkat vad jag vet. Inte vad jag har sett i alla fall.
Det sa David Renström från Skellefteå. Och reporter var Tove Månsen på Norrbottens taltidning Insyn.
Öppnat och stängt. I Kristianstad är stora safaribåten tillbaka i Helgeå efter 2 års frånvaro. I den går guidade turer i vattenriket med avgång från Tivolibryggan.
I Malmö öppnar den nybyggda Fågelbacksskolan för sin första hösttermin. Den ligger i Hästhagen bredvid Malmö Borgarskola. Och det är en grundskola för 525 elever i årskurserna 7-9. Adressen är Tottsgatan 5.
Och i Malmö har kaféet och salladsbaren Lite Off stängt för gott. Adressen var David Halls torg 3.
I Malmö har också sopp- och salladsbaren Misoteket stängt. I lokalen på Västergatan 6 har istället den tjeckiska ölbaren Pivo öppnat.
I Bjärred har Cirkel K-macken på Norra Västkustvägen 32 stängt eftersom det ska byggas bland annat bostäder på platsen. En ny har istället öppnat i Flädje vid en ny rondell väster om motorvägen mot Lund. Bjärred ska få ett nytt centrum som kommunen hoppas är klart sommaren 2022.
I Helsingborg har Ninjato, stans första asiatiska hotpot-krog, öppnat. Där får gästerna själva doppa maten i en varm buljonggryta på bordet. Ungefär som med fondy. Adressen är Järnvägsgatan 53.
I Bulöv Center öppnar en ICA Maxi stormarknad på onsdag den 21 augusti. Den ligger i lokalerna som Coop Forum lämnade förra året. Adressen är Kronetorpsvägen 2. Coop har aviserat en återkomst till Bulöv nästa år, men då i lokaler intill centret.
I Hässleholms galleria har smyckeskedjan Glitter stängt sin butik. Och hemtextilkedjan Hemtex har utförsäljning för att inom kort stänga dem också.
I Vollsjö har Max Röings målning av Kiviks marknad i Fritjof Nilsson Piratens version restaurerats och hängts på plats på Piratenteatern.
Så till sista avsnittet i vår sommarserie Skånska strandhugg. För 110 år sedan invigdes tågfärjelinjen mellan Trelleborg och Sassnitz. Kungsleden kallas den, och i sommar har antalet turister som väljer just den vägen från Tyskland till Sverige ökat rejält. I slutet av 50-talet rådde helt andra förhållanden. Det var bara vid ett enda tillfälle som hundratals östtyskar tilläts att resa till Trelleborg och även stiga av. Och det var vid färjelinjens 50-årsjubileum i juli 1959. Det blev en folkfest på den svenska sidan, men också ett välregisserat propagandanummer för DDR, som inte hade erkänts som stat av Sverige. Och där spelade operasångare från dåvarande Östberlin och hundratals folkdansare på Trelleborgs besök en framträdande roll. Vi ska träffa rättshistorikern Per Nilsén på Lunds universitet, som dykt ner i svenska och tyska arkiv och letat efter tågfärjejubileet i text och som här i bild.
Jo, här ser vi färjeportalen, alltså den anordning som gör att färjeklaffen kan möta järnvägsrälsen och vägbanan för bilar och lastbilar på landsidan. Och här har vi då en dekoration som sattes upp i samband med att färjelinjen mellan Trelleborg och Sassnitz firade 50 år, och året var 1959.
Solen skiner över färjorna som ligger inne vid kaj, och en av dem ska snart gå iväg över till andra sidan Östersjön. Där är portalen spetsig i toppen, och den står alltså kvar än idag. Men den ser inte ut riktigt som vid 50-årsjubileet 1959.
Det intressanta med dekorationerna här på färjeportalen är det att vi på ena sidan så ser vi Trelleborgs stadsvapen, och det andra vapnet är då Sassnitz stadsvapen. Och det gör ju nästan att man kan få för sig att den här färjelinjen är någon slags kommunal angelägenhet. Och det var den ju givetvis inte, det var en statlig angelägenhet. SJ på ena sidan som skötte den, och på andra sidan så var det de östtyska stadsbanorna. Anledningen till de här kommunala vapnen, de två stadsvapnen, tror jag hänger ihop med att Sverige helt enkelt inte hade erkänt Östtyskland som stat vid det här tillfället. Och därför försökte man då tona ner jubileet så mycket som möjligt.
Det här var 50 år av den här förbindelsen, Kungsleden, väldigt tjusigt halvsekeljubileum, och på 1950-talet ordentligt folkfest. Vem var det som ordnade den?
Ja, där kan man säga att både Sverige och Östtyskland hade ekonomiska intressen av den här färjelinjen. Gods och passagerare är ju inkomstbringande både för den svenska stadsjärnvägen då, SJ, och för den östtyska stadsjärnvägen som faktiskt fortfarande hette Tyska riksbanorna. Så det fanns ett delat intresse här, kan man säga. Man hade börjat från svensk sida att sätta in en ny färja, och i samband med 50-årsjubileet så satte man in en nytillverkad östtysk färja också. Samtidigt så utnyttjade de östtyska myndigheterna jubileet 1959 för att främja sina egna intressen. Och de egna intressena var då naturligtvis att ytterst få till stånd ett erkännande från svensk sida av den östtyska staten. Och var inte det möjligt, och det visade sig att det var inte möjligt, ja, men så ville man åtminstone ha så mycket god press som möjligt. Affischen är då en svenskspråkig affisch som i själva verket är tryckt i Östtyskland. Det är ett folkdansande par i de tyska färgerna, svart, rött och gult, som dansar fram lite lätt begeistrade mot bakgrund av en stiliserad färgbild, den här nyinsatta östtyska färjan, och man kan se de tyska riksbanornas symbol. Och det intressanta här är också det att vi ser två stycken flaggor, dels den tyska flaggan och dels den svenska. Och den tyska flaggan var identisk för de bägge tyska staterna, det vill säga Västtyskland och Östtyskland hade samma flagga. Och så ser man också en symbol där det står FDGB, det av kommunistpartiet ledda östtyska enhetsfackförbundet. Här ser vi på affischen att man gör reklam för att järnvägare från Tyska demokratiska republiken spelar, sjunger och dansar för er.
Ja, de järnvägare man lockade med på affischen, de bestod av inte mindre än 120 medlemmar i en kulturförening. Dessutom följde operasolister från Östberlin med. Det här var operasångerskan Ruth Kepplinger från Staatsoper i Östberlin som var en av de östtyska stjärnor som uppträdde i Trelleborg i juli 1959. Rättshistorikern Per Nilsén har letat material i både tyska och svenska arkiv om jubileumsfestligheterna.
Ja, jag var nere och rotade lite i förbundsarkivet i Berlin, alltså Bundesarkiv. Och där kan man då väldigt, väldigt tydligt se hur hela det här jubileet då ytterst faktiskt styrdes i väldigt hög grad ifrån kommunistpartiet itself.
Vad gjorde de rent konkret?
Det här var ju några år innan Berlinmuren byggdes. Berlinmuren byggdes 1961. Och bakgrunden till att Berlinmuren byggdes, det var ju framförallt det att Östtyskland förlorade väldigt mycket arbetskraft som helt enkelt flydde. Och här kan man då också se i det östtyska materialet, framförallt ifrån kommunistpartiet, att det var väldigt viktigt också att se till att de östtyska medborgarna, att de också fick en grundläggande politisk information innan de sattes på tåget och färjan för sina framföranden i Trelleborg.
Av det tyska arkivmaterialet framgår att den östtyska statsjärnvägens politiska avdelning fick i uppdrag att se till att de som skulle uppträda i Trelleborg fick en, citat, grundlig politisk förberedelse. Och för hela kulturprogrammet ansvarade ytterst kommunistpartiets centralkommittés kulturavdelning. Hur medveten var man då på svensk sida om allt detta?
Jag hade nog varit ganska överraskad om man inte i varje fall från SJs sida var ganska väl medveten om detta. Gränsen mot Västtyskland och mot Västberlin höll ju på att stängas ordentligt. Man kände väl till de stora politiska problem som fanns där nere vad gäller grundläggande fri- och rättigheter. 1953 så hade ju ägt rum stora oroligheter som faktiskt slogs ner av sovjetisk militär. Så man var mycket, mycket väl medveten om att det här var ju ingen stat som man egentligen vare sig ville stödja ifrån officiellt svenskt håll eller egentligen ha några närmare kontakter med. Bakgrunden till att Sverige inte erkände Östtyskland hänger bland annat ihop med den så kallade Hallstein-doktrinen som gick ut på att var det ett land som erkände Östtyskland så innebar det negativa konsekvenser för det landet ifrån Västtysklands sida, det vill säga att Västtyskland hävdade att man representerade hela Tyskland. Så man var säkert mycket, mycket väl medveten om de politiska implikationerna.
Och där stod alltså intressena mot varandra i lilla Trelleborg med dess hamn och den viktiga färjelinjen över till en allt mer sluten diktatur, och festförberedelserna, de fortsatte.
Där kan man också säga att det fanns lite problem. Den östtyska marken var ju inte konvertibel, vilket gjorde då att man ifrån östtysk sida fick reservera, jag tror det var 2000 västtyska mark för utgifter i yttersta nödfall. Men annars så fick då de östtyska deltagarna med sig små matpåsar.
Titta på hur det här jubileet mottogs då. Det blev en hel del press i Sverige på det. Du har hittat det också.
Ja, Trelleborgs stadsarkiv är en veritabel guldgruva. Från östtysk sida så tog man helt enkelt med sig journalister för att det här skulle få en så bred täckning som möjligt. Här hade man då möjlighet att inför den inhemska publiken visar ändå på någon slags politisk acceptans ifrån det neutrala men ändå västvänliga Sverige. Och ifrån svensk sida så kan man då säga att både Skånska Dagbladet och Sydsvenska Dagbladet täckte festligheterna.
Det är Sydsvenskan. Rubriken här är, eller underrubriken är, två städer firade Trelleborgsledens halvsekeljubileum. Men huvudrubriken är välregisserat färjemöte, och det handlar om att det var två färjor som möttes på ett snyggt sätt ute på havet. Men kan man läsa in att det var lite väl välregisserat politiskt sätt också, eller övertolkar jag?
I den svenska pressen så kan man tydligt säga då ett visst kallsinne. Svenska journalister åkte över till Sassnitz och intervjuade östtyska medborgare på ett, vad ska man säga, politiskt medvetet sätt.
Det var någonting med bananer.
Ja, en östtysk man reagerade över att helt plötsligen så badade Sassnitz i bananer, och att man tyckte det var lite överdrivet många bananer, och att i vanliga fall så har vi ändå inte det så dåligt så att man måste skicka in hela bananimporten till Sassnitz bara för att visa att vi har bananer i det här landet också.
Vad gavs det för bild av festligheterna i Trelleborg?
En ganska positiv bild faktiskt. Ibland så är det nästan så att man drabbas lite av en tanke på politisk ordningslöshet. Och
vad tänker du på då?
Jo, det här att man faktiskt inbjöd till en propagandaföreställning från ett land som Sverige av rätt goda skäl inte hade erkänt.
Hur ser då trelleborgarnas bild av trafiken över Östersjön över till Sassnitz ut? På gågatan mitt i centrum hittar jag två herrar i 60-årsåldern som visserligen inte har några egna minnen från 1959, men väl av färjeturer över till Sassnitz under DDR-åren. Du heter?
Heinrich.
Tyskt?
Ja, jag är halvtysk.
Om du tänker tillbaka på färjelinjen under de åren, hur var det att åka över?
Precis som alla andra båtar. Inget mer för allt.
Och det faktum att det var enkelt att åka över för oss och svårare för dem att komma hit?
De kunde inte komma hit överhuvudtaget. I början fick de lov att åka till Trelleborg, men det var för många som hoppade i land överbord. Så de får bara titta när båten går från hamnen i Sassnitz.
Hur då, du heter?
Danny.
Du är också gammal trelleborgare.
Ja.
Och vad är dina minnen av färjan?
Ja, samma som Heinrichs. Det var lätt att åka fram och tillbaka. Var det. Det var där de skulle gå i land. Det var det. Deras stämplar tog hela passet. En sida. Och hade de inte rätt stämpel, ja, då var det svårt att komma hem igen.
Och varför åkte du över?
Släktingar, tyskar.
De kunde inte komma hit?
Nej.
Hur tänkte du på det på den tiden?
Ja, man tänkte inte så mycket, för att man var inte så gammal. Det var normalt.
Hur ofta åker ni över nu för tiden?
Det är inte mycket jag åker då.
En gång i kvartalet kanske. Och då åker vi till släktingar.
Hur viktigt tycker du att båtlinjen har varit för stan genom åren?
Ja, de har varit viktiga. Det är ju hamnen som bär Trelleborg.
Ja, det är ju lite, det är lite svårt att svara på. Båten eller färjelinjen förband en demokrati med en diktatur. Men samtidigt så gick det ju direkta tåg från Stockholm, Malmö, inte bara ner till Östberlin, utan tågen fortsatte ju faktiskt till Västberlin. Och ifrån Västberlin så kunde man ta sig längre söderut till andra väststater. Men ser man i östtyska guideböcker ifrån denna tiden, där står då östtyska glada på hamnpiren i Sassnitz och tittar på hur fartyget glider bort i fjärran.
Det sa Per Nilsén, rättshistoriker verksam vid juridiska institutionen på Lunds universitet. Reporter var Dodo Parikas. Och det här, det var den sista delen i vår sommarserie Skånska strandhugg. Under rubriken Serier på vår hemsida hittar du alla sommarens avsnitt.
En annons. Glimåkra folkhögskola har platser kvar till två synkurser i augusti. Dels kursen Kost och hälsa. Lär dig mer om kostens betydelse och smaka på nyttiga, lättare mellanmål. Du får även motionera med till exempel styrketräning, line dance, balanspass, simning, stolsgympa, promenader och showdown. Allt utifrån dina egna förutsättningar. Viss kostrådgivning ingår också. Sen kursen Kom och packa upp din iPhone. För dig som precis införskaffat din iPhone och behöver hjälp att komma igång. Vi lär oss de första grunderna kring voice-over. Bägge kurserna hålls vecka 35, det vill säga måndag till fredag 26 till 30 augusti. Ta chansen och anmäl er till Karin Landin Sandberg på telefon 044 448 17 eller e-postadress karin.landin.sandberg@glimnet.se.
Evenemangstips. Vi börjar med karaokekväll som är redan ikväll, fredag den 16 augusti i Ängelholm på restaurang Stationen från klockan 21. Hinner man inte med det så återkommer karaokekvällen nästa fredag den 23 augusti. Restaurang Stationen ligger på Järnvägsgatan 45.
I Silverforsens Folkets Park i Kävlinge är det musikfestival för alla åldrar nu på lördag den 17 augusti. Bland andra uppträder Mats Ronander med band, Py Bäckman, Sven Bornemark Bluesband och många lokala band som Kulturskolans lärarorkester och Sommarorkestern med flera. Festivalen håller på mellan 14 till 23 och det är fri entré.
I Harlösa parken i Harlösa är det utebio imorgon lördag den 17 augusti klockan 21 när solen gått ner. Det är musikfilmen Bohemian Rhapsody som visas. Och den handlar om rockbandet Queen och dess sångare Freddie Mercury.
För de som brinner för motorer är det Vallåkra-träffen den 17 och 18 augusti. På det 17 000 kvadratmeter stora området på Enoch Tullins flygfält som ligger 2 mil söder om Helsingborg arrangeras Skandinaviens största bilträff för ombyggda, stylade och renoverade europeiska och japanska bilar. Ett 2 dagars entréband kostar 280 kronor och en endagsbiljett 180 kronor och köps i kassorna där man går in. Barn under 15 år går gratis och öppettiderna är lördag 10-17 och söndag 8-17.
På Hillesgården utanför Klippan är det marknadsdag på söndag den 18 augusti mellan klockan 10 och 16. Då kommer det handla mycket om närproducerad mat och hantverk, men också loppis och second hand bland de många säljarna. Adressen är Fastarp 4452 i Klippan.
Vill man ha hjälp med sin surfplatta, mobiltelefon eller med till exempel appar så finns Teknikakuten på plats vid några tillfällen i höst i bokhallen på Ängelholms bibliotek. Aktuella datum är tisdagen den 20 och 27 augusti, den 24 september och den 1 och 8 oktober. Och tiden är mellan 10 till 11 på förmiddagen och en kvart per person är vad som hinns med.
Den 24 augusti förvandlas Österportstorg i Ystad till Lilla Montmartre. Det är Ystads köpmannaförening som gör ett speciellt arrangemang för den lokala konsten. Många utställare på plats och visar konsthantverk, skulpturer, målningar med mera. Och över torget kommer att ljuda fransk dragspelsmusik. Konstnärerna både säljer sina verk och visar hur de arbetar med skulptur, målning och teckning. Och evenemanget pågår från klockan 10 till 15.
Om man är intresserad av trädgårdar så pågår under helgen den 24 och 25 augusti sensommarrundan. Det är en trädgårdsrunda i nordvästra Skåne där privata trädgårdar och handelsträdgårdar är öppna för allmänheten under några dagar. Det kostar inget att besöka trädgårdarna och vilka som deltar står utsatt i programmet som man hittar på hemsidan tradgardsrundorna.se.
Söndag den 25 augusti är det skördedag på gården Åkesholm i Kågeröd som ligger vid väg 109 mellan Knutstorp och Konga. Här visas skördarbete som det ser ut idag, men även hur våra förfäder skördade för 100 år sedan. Och framåt med hästar, ångmaskiner och traktorer. Det blir också folkdans, riksspelmän, mat och hantverk samt djur. Evenemanget håller på från 10 till 16.
Malmö Live visar filmen Harry Potter och fången från Azkaban med livemusik av Malmö symfoniorkester den 29 augusti klockan 18. Även den 30 och 31 augusti visas filmen till den livespelade musiken, men då finns endast ett fåtal platser kvar. Biljetterna kostar från 195 kronor och säljs av Malmö Live.
Trelleborgsloppet äger rum den 31 augusti. Och här kan man välja att springa 5 eller 10 kilometer, gå stavgång eller promenera 5 kilometer. Eller kanske ta en barnvagnspromenad på 3,5. Och det finns också lagtävlingar. Att delta kostar från 125 kronor och man ska anmäla sig senast den 28 augusti till hemsidan trelleborgsloppet.se. Och sen kan man hämta nummerlappar hos Intersport i Valen-gallerian, där man också kan efteranmäla sig den 29 augusti mellan klockan 17 och 19.
Vattenriket i Kristianstad firar 30 år den 1 september. Det gör man i Redet som ligger utanför naturrumsentré med start klockan 14.30, då det blir födelsedagstårta och kaffe. Och som följs av programpunkten Musik och minnen. Det är frilansjournalisten Per-Erik Tell som intervjuar gäster varvat med musik av Kristianstad symfoniker.
Jazz blir det i Blåsalongen på Kulturhuset i Hässleholm den 3 september klockan 19.30. Då är det Ola Åkerman och Tony Kofi Quintet som spelar. Det handlar mycket om Ellingtons musik och det ska svänga ordentligt. Entréavgiften är 175-225 kronor. Och man kan göra förköp i Kulturhusets biljettkassa.
Ett livesänt författarsamtal med den aktuella författaren till romanen The Handmaid's Tale, Margaret Atwood, blir det på flera platser i Skåne den 10 september. Samtalet från National Theatres scen i London ges klockan 20.30 på Landskrona Teater, Röda Kvarn i Helsingborg, Lomma Folkets Hus, Kino i Lund och Spegeln i Malmö. Samtalet handlar om den nya boken The Testaments, där hon återvänder till berättelsen från The Handmaid's Tale 34 år efter att originalet kom ut och som den populära tv-serien med samma namn bygger på. Välkända skådespelare kommer också läsa delar ur den nya romanen. Margaret Atwood har skrivit över 50 böcker.
Under hösten kan man åka med på guidade bussturer. Vid 4 tillfällen med den skräckenjagande rubriken Skräckens väg, de skånska morden. Första tillfället är den 15 september med samling utanför domkyrkan i Lund. Guide är Jacques Schulze och turen tar 4,5 timmar. Lunch och fika intas på Hurva Gästis. Och informationen om bussturerna står: vem minns inte den ruggiga tv-serien Skånska mord? Men var hände morden egentligen? Och bussturen, den ska gå förbi 3 av de mest kända fallen i Hurva, Weberöd och Esarp. Biljetterna säljs av Ticketmaster och kostar 510 kronor. Och då ingår lunch och fika. Man ska vara över 13 år för att få följa med. De övriga tillfällena är samma tid och plats den 29 september, 6 oktober och 23 november.
Biljettinformation. Kulturkvarteret i Kristianstad, där kan man köpa biljetter via Coop i Galleria Boulevard på telefon 010 747 22 72. Kristianstad turistbyrå har telefon 044 13 53 35. Tixter 0771 47 70 70. Malmö Live och konserthus 040 34 35 00. Hillesgården i Klippan 0435 218 06. Ticketmaster 077 170 70 70. Och Hässleholms kulturhus biljettkassa 0451 26 66 70.
Kalendern vecka 34 börjar med en rättelse. Silvias och Sylvias namnsdag är den 8 augusti och ingenting annat. Måndag den 19 augusti har Magnus och Måns i alla fall namnsdag. För 30 år sedan hölls den så kallade paneuropeiska picknicken som en fredsdemonstration vid den österrikisk-ungerska gränsen. Med stöd från de båda länderna hölls en gränsövergång mellan öst och väst nära staden Sopron öppen i 3 timmar. Över 600 östtyskar tog tillfället i akt och flydde till väst. Och ingen ingrep när de flydde. Picknicken och flykten ledde fram till Berlinmurens fall och Tysklands återförening. För 200 år sedan brändes hela Norrtälje ner av ryska soldater under det stora nordiska kriget som pågått sedan början av 1700-talet. I Ryssland hade Peter den store makten och han ville gärna lägga Stockholm i aska om det nu inte kostade för mycket. Och tanken var att vid fredsförhandlingar vinna svenska landområden till Ryssland. Men ryssarna och deras galärer mötte hårt motstånd och istället brände man ner Norrtälje innan de lämnade Sverige. Under sommaren 1719 hade också en rad öar längs Östersjökusten härjats. Och den här dagen i år, i Rotterdam i Nederländerna, så inledde man EM i hästhoppning, dressyr och paradressyr. I det svenska laget ingår en skåning, Lena Malmström från Hässleholm, med hästen Fabulous Fidli. När det gäller hoppning är det samma lag som ställer upp som tog silver i VM förra året, med bland andra Peter Fredriksson på All In. Han bor på Grevlunda gård på Österlen. Och en annan skåning är Fredrik Jönsson från Flyinge som tävlar med hästen Coldplay. Tävlingen håller på till den 25 augusti. Och i Norge hissar man flaggan eftersom det är kronprinsessan Mette Marits födelsedag.
Tisdagen den 20 augusti har Bernard och Bernt namnsdag. Författaren Gerda Antti fyller 90 år. Hon är född och uppvuxen i Övertorneå i Norrbotten och har skrivit essäer, kåserier, noveller och romaner. Titlar som Min man David och Livet omkring. Med flera böcker finns också som talböcker och punktskriftsböcker.
Onsdag den 21 augusti är det Jon och Jonna som har namnsdag. För precis 60 år sedan blev Hawaii den 50:e delstaten att ingå i den amerikanska unionen. Och därmed den senaste av dem alla. I Szeged i Ungern börjar VM i kanot.
Torsdagen den 22 augusti heter namnsdagsbarnen Stella och Estelle. För 15 år sedan stals den berömda tavlan Skriet inne på Munkmuseet i Oslo av 3 beväpnade och maskerade män. Även tavlan Madonna av konstnären stals vid samma tillfälle. Och det var faktiskt andra gången som en version av Skriet stals. Edvard Munch målade 4 versioner av tavlan och 1994 stals en av dem som tillhörde Nationalmuseet i Oslo. Men efter att en lösensumma betalats ut så kom tavlan till rätta. Och även stölden av de båda konstverken 2004 klarades upp. 2 år efter kuppen så meddelade polisen att de återfunnit de båda sköra tavlorna som är målade på kartong. Och de var mindre skadade än man hade befarat. Munch som föddes 1863 och dog 1944 är en av Norges mest kända konstnärer och räknas som en av de främsta inom expressionismen.
Fredag den 23 augusti är det Signe och Signhild som har namnsdag. Den europeiska minnesdagen för stalinismens och nazismens offer. Dagen antogs av Europaparlamentet för 10 år sedan och påminner om Molotov-Ribbentrop-pakten mellan de bittra fienderna Sovjetunionen och Tyskland som undertecknades för precis 80 år sedan. Och i den pakten delade de upp bland annat Finland, Baltikum och Polen mellan sig. Och en vecka senare startade Hitler andra världskriget. Det är också den internationella dagen till minne av slaveriet och dess avskaffande. I Köpenhamn börjar Cooking and Food Festival som är Nordens största matfestival. Fokus är på nordisk mat och hållbarhet. Men den innehåller också evenemang där gastronomin betraktas i ett historiskt och kulturellt perspektiv. Matfestivalen pågår till den 1 september. I Polen startar volleyboll-EM för damer. Och skådespelerskan Görel Krona fyller 60 år. Hon har bland annat varit med i tv-serierna Varuhuset och Springfloden. Och så är det köttbullens dag.
Lördagen den 24 augusti firar Bartolomeus namnsdag. Och då är det också aposteln med samma namns helgondag. År 79 efter Kristus fick vulkanen Vesuvius ett utbrott och Pompeji och Herculaneum med flera orter täcktes av tjocka lager med aska. På 1700-talet började man gräva ut Pompeji som numera finns med på UNESCOs världsarvslista. Och så är det återigen dags för finkampen i friidrott som avgörs under dagarna två på stadion i Stockholm. Och inom hinduismen firas Janamastmi, där den viktiga gudahjälten Krishnas födelse firas. Många fastar och väntar in midnatt då man sjunger hyllningssånger och dansar.
Söndag den 25 augusti, då är det Lovisa och Louise som har namnsdag. I Linz i Österrike börjar VM i rodd och i Tokyo börjar VM i judo. Och så fyller Gene Simmons, den långtungade basisten i hårdrocksbandet Kiss, som vi hörde här, 70 år.
Den regionala anslagstavlan börjar med ett meddelande från RP-grupp Skåne, som är en del av Svenska RP-föreningen. De hälsar välkommen till RP-träff på Lyngby gård i Everöd den 29 september klockan 10-16. Vi samlas på Lyngbygårds parkering. Adressen är Södra Lyngbyvägen 165. Din resa och eventuell ledsagning ordnar du själv. När alla är på plats börjar vi med en promenad och en föreläsning om bygden och gårdens historia. Välj kläder efter väder. Vi har hyrt gamla bränneriet där vi får avnjuta en härlig buffé klockan 12. Glöm inte meddela eventuella allergier eller om du vill ha vegetarisk kost. Under och efter maten finns det möjlighet att prata om sånt som känns viktigt för oss. Det finns även möjlighet att efter maten dela upp oss i grupper. Vår tanke är att alla ska komma till tals och känna sig hörda. Runt 15 samlas vi till kaffe eller te med äppelkaka och vaniljsås. I samband med kaffet blir det underhållning med sång och musik. Klockan 16 skiljs vi åt. Välkomna hälsar familjerna Larsson och Johansson. Pris 365 kronor per person. Din avgift blir lägre, men detta beror på hur många vi blir då vi erhåller bidrag från Svenska RP-föreningen. Du som är anhörig men inte medlem får lägre subvention. Du anmäler dig senast den 20 september till Jessica Larsson som har e-post jessica.larsson.86@hotmail.com. Eller telefon 073 05 25 287. Anders Månsson, e-post anders.manson.svalov@telia.com. Telefon 073 80 42 201. Mikael Ljungklo, e-post mjungklo@gmail.com. Telefon 070 6166815.
SRF Malmö hälsar sen SRF-medlemmar från hela Skåne välkomna till syntolkad teater på Malmö stadsteater HIP. Vi ska se Orlando, en uppsättning av Virginia Woolfs roman i nyöversättning av Sara Stridsberg. Onsdag den 25 september. Samling klockan 18.15 på adressen Kalendergatan 12 i Malmö. Föreställningen börjar klockan 19 och priset är 220 kronor per vuxen. Följ med på en genderbänderesa genom 500 magiska år, fylld av kärlek, lekfullhet, poesi, död och återfödelse. Om poeten och adelsmannen Orlando som bär alla tider, åldrar och kön inom sig. Anmäl dig till SRF Malmös kansli senast måndag den 26 augusti. Telefon 040 25 05 40 och e-post info@srfmalmo.se. SRF Malmö hälsar också SRFR från hela Skåne välkomna till den syntolkade musikalen Grease på Nöjesteatern i Malmö fredag den 29 november. Samling 18.15 på Amiralsgatan 35 i Malmö. Föreställningen börjar klockan 19 och håller på i 2 timmar och 35 minuter, inklusive 20 minuters paus. Och priset är 400 kronor, åtminstone för SRF Malmös medlemmar. Handlingen, musikalen Grease, den rockiga kärlekshistorien, får varje dansnerv att spritta och bryllkrämen, skinnjackorna och dansskorna att åka på. Regissören Staffan Götestam och koreografen Sheen Plaisted skapar magiska dansnummer till låtar som Grease is the word, Grease Lightning och You're the one that I want. Och till bägge föreställningen har vi bokat ett begränsat antal biljetter. Medlemmar från andra delar av Skåne är alltså också välkomna. För er utgår ersättning för resor utanför Malmö som vanligt från SRF Skåne. Och till Grease anmäler du dig senast tisdag den 20 augusti till SRF Malmös kansli. Berätta om du behöver lur och eller ledsagning. Betalning sker med inbetalningskort som skickas hem och biljetterna delas ut på plats. Och om ni skulle ha frågor innan föreställningarna så kan ni ringa Maj-Britt Ryman på telefon 070 324 6609. Hjärtligt välkomna önskar styrelsen.
Anslagstavlan för mellersta och sydöstra Skåne. SRF Lundabygden bjuder in till flottfärd gånger 2 på Höje Å, från Habogård och in till Lomma. Flottturen tar cirka 1 till 1,5 timme, där vi njuter av omgivningarna och låter oss väl smaka från medhavd kaffekorg. Detta måndag den 26 augusti klockan 13.30 till 16. Vi samlas i god tid på Habovägen 6 i Lomma, dit var och en tar sig själv. Glöm inte att spara kvitton för resan. Det finns plats för minst 8 deltagare, upp till 16 som max. För er som inte kan detta datum kommer ännu en möjlighet att ges måndagen den 2 september samma plats och klockslag. Din avgift blir 20 kronor. Anmälan till flottfärderna gör du senast den 19 augusti till kansliet på telefon 046 211 06 74 eller e-post till srfkansli.lundabygden@bredband.net. Välkommen! SRF Lundabygden bjuder också in till fest på Habogård lördagen den 24 augusti. Vi inleder höstens verksamhet med en stor trädgårdsfest. Grillen är igång och värdarna Conny och Yvonne serverar grillat med potatis och grönsallader. Agneta Grundström och Hasse Andersson underhåller oss med skånska visor. Ni kan givetvis ta en promenad i de vackra omgivningarna. Detta klockan 12 till 16. Adressen är Habovägen 6, Lomma. Och deltagaravgiften är 100 kronor som betalas på plats. Det kommer ges möjlighet att avnjuta lite vin till självkostnadspris för de som så önskar. Sista anmälningsdag är måndagen den 19 augusti till kansliet. Varmt välkommen! Och SRF Lundabygden välkomnar till sin vattengymnastik. Nu tar vi nya tag och erbjuder max 8 medlemmar att under hösten delta i vattengymnastiken på Habogård. Motionsverksamheten får en flygande start efter sommarens ledigheter, så tisdag den 3 september kör vi igång med nya friska tag. Ledaren är Pia Tiensu. Klockan 14 till 15 och Habogård har adressen Habovägen 6 i Lomma. Efter gymnastikpasset serveras en lättare fika, så beställ inte färdtjänst för tidigt. Deltagaravgift 400 kronor för 10 gånger. Inbetalningskort kommer att skickas ut. Sista anmälningsdag är den 26 augusti till kansliet på telefon 046 211 06 74. SRF Lundabygden har kommit med sitt studieprogram för hösten 2019. Har du idéer till studiecirklar som du gärna skulle vilja att föreningen genomför så ring till kansliet och berätta. Om du skulle känna för att gå en cirkel som inte finns i detta program så kan du ta kontakt med ABFs Jeanette Olsson på telefon 046 211 80 24. Bokcirkeln, som redan är igång, kommer att fortsätta och vi planerar att starta ytterligare en under hösten. Du får chans att studera den författare och bok som du är intresserad av samt dela med dig av kunskaper. Uppge när du anmäler om du helst vill träffas dag- eller kvällstid, om det är något speciellt du vill få ut av studierna. Cirkeln föreslås träffas varannan vecka, 1,5 timme och startar i september. Anmäl dig snarast. Keramik. Även denna termin kommer vi att bekanta oss med lerans magi. Använd din kreativitet och fantasi. Och även detta år har vi Helene Wiberg som ledare i en cirkel på tisdagar. Det blir 10 träffar och totalt 30 studietimmar med start tisdagen den 10 september klockan 15 till 17.30. Deltagaravgift 500 kronor och cirkeln hålls på Sunnanväg 14E, Klostergården i Lund. Punktskriftscirkel. Ta chansen och upptäck punktskriften eller finslipa de kunskaper du redan har. Vi kan till exempel skriva och läsa namn och telefonnummer och göra små klisterlappar att sätta på kryddburkar, och man kan förstås själv hitta på helt nya saker att göra. Cirkelledare är Simon Tiensu och det blir 7 träffar med totalt 14 studietimmar. Startdatum meddelas så fort det inkommit minst 4 anmälningar. Det är ingen deltagaravgift och cirkeln hålls i föreningens lokal på Tordensvägen 4i på Klostergården i Lund. iPhone-cirkel. Ta nu chansen att vara med från början med iPhone-grunderna för att orientera dig tekniskt och kunna utnyttja alla möjligheter som finns i dagens och framtidens telefoner. Eftersom utbildningen är mycket krävande för ledaren så måste vi begränsa antalet deltagare till 5 personer. Så först till kvarn gäller. Cirkelledare är Johnny Ekström, 7 träffar och 14 studietimmar. Start onsdagen den 18 september klockan 18 till 20.30 i föreningslokalen i Lund. Ingen deltagaravgift. Se dåligt, må bra. Du kan göra nästan allt även om du inte ser. Arbetet utförs inte med ögonen utan med händerna. Många praktiska tips, knep och beprövade metoder finns för att underlätta i vardagen i smått och i livet i stort. Även om du varit med i tidigare cirkel så går det bra att anmäla sig. Cirkelledare är Simon Tiensu, 7 träffar och 14 studietimmar i föreningslokalen. Cirkeln startar tisdagen den 3 september klockan 10 till 12. Ingen deltagaravgift. När du bestämt dig för vilka studiecirklar du vill gå på så anmäler du dig senast fredagen den 30 augusti. Ring till föreningens kansli på telefon 046 211 06 74 eller e-posta till srfkansli.lundabygden@bredband.net. Du måste anmäla dig även om du deltagit i samma studiecirkel under våren 2019. Varmt välkommen!
Så till sist en tillfällig förändring i busstrafiken i Lund. Där ska man bygga om ett cykelstråk vid Kyrkogatan som på söndag stänger den för stadsbusslinjerna 1, 2, 3, 4, 5 och 6. Och hållplatserna Lundagård, Domkyrkan, Stadsbiblioteket, Åke Hans, Idrottsplatsen och Västertull påverkas i åtminstone ena riktningen. Där hänvisas resenärerna till hållplatsen Botulfsplatsen, alternativt Klemenstorget eller Lund C. Och något slutdatum är inte utsatt. Anslagstavlan för norra och sydvästra Skåne innehåller idag bara meddelanden från SRF Malmö och SRF Trelleborg. SRF Malmö hälsar först välkommen till dagverksamheten där man träffas klockan 13-15 eller på onsdagar 12.30-16. Och kaffe med smörgås eller kaka kostar 10 kronor. Måndag den 19 augusti blir det frågesport och tidningsläsning. Tisdag den 20 bingo och onsdag den 21 kanasta. SRF Malmö hälsar också välkommen till sopplunch på föreningen måndag den 26 augusti klockan 13. Innan vi äter lunch kommer Dolly från det internationella teamet Nepal Lending Hands som arbetar för att bygga skolor för flickor med låg kast i södra Nepal. Vi bjuder på minestronesoppa och avslutar med kaffe och en liten kaka. Är du medlem får allt det här för 20 kronor. Icke-medlemmar betalar 40. Och färdtjänst hem kan beställas till klockan 14.45. Vill du ha med så anmäl dig till kansliet senast måndag den 19 augusti. Telefon 040 25 05 40 eller mejla till info@srfmalmo.se. Varmt välkomna hälsar styrelsen. SRF Malmö bjuder också in till styrketräning. Nu är det chansen att delta i träffar med lättare styrketräning. Vi träffas på tisdagar mellan klockan 13 och 14 på Artira Wellness på adressen Roslinsväg 9 i Malmö. Första träffen är tisdag den 3 september. Priset är 600 kronor per person för 12 träffar. Vill du vara med så kontakta SRF Malmös kansli senast tisdag den 27 augusti. Hoppas att vi ses. Och SRF Malmö bjuder till sist in till en eftermiddagsutflykt med fika på Hallongården. Fredag den 6 september träffas vi på Malmö Operas parkering klockan 12.45. Vi gör sedan en kort bussutflykt till Hallongården i Bodarp, strax utanför Trelleborg. På gården odlas förutom hallon även sparris, blåbär, björnbär och andra svenska bär. Vi kommer även att få lite information om verksamheten på gården. Och i den trevliga butiken finns prisbelönt mathantverk. Här ges möjlighet till inköp och i kaféet avnjuter vi eftermiddagskaffe med härlig kaka på bär från gården. Det kostar 100 kronor att följa med på denna trevliga utflykt. Anmäl dig till kansliet senast måndag den 26 augusti. Välkommen, hälsar styrelsen.
Synskadades förening SRF Trelleborg med omnejd bjuder in till medlemsmöte onsdagen den 21 augusti klockan 16 till cirka 18 i PROs lokal på Korfitzbäck Frisgatan 13 i Trelleborg. Styrelsen hälsar gamla och nya medlemmar välkomna till en mjukstart inför höstsäsongen. Föreningen bjuder på kaffe med doppa. Höstens program följer verksamhetsplanen, men det finns eventuella moln på den ekonomiska himlen. Inte minst gäller det för kommande planering. Så tänk till ordentligt och fundera på aktiviteter inför den kommande våren 2020. Det kan verka som om vi är tidigt ute, men så är det inte. Ta tag i dina funderingar och när som helst kan du ventilera dem med styrelsen. Ring eller e-posta till Helena, telefon 0706 42 21 76. E-post 1helenalindell@gmail.com eller till Gun, telefon 0735 93 62 47. E-post Gun Olsson, Olsson stavas med H, 70@gmail.com. Väl mött, hälsar styrelsen.
Så till sist ett par tillfälliga ändringar i busstrafiken i Malmö. Där stänger man från och med söndag den 18 augusti hållplatsen Hyllie läge X. Regionbuss 150 mot centralen ska i fortsättningen istället gå från läge E. Och där ska buss 300 också släppa av sina passagerare. Medan stadsbuss 33 mot ön i fortsättningen kommer att gå från Hyllie läge B. I Malmö gör man också ett arbete på Munkhättegatan som gör att linje 2s hållplats Kungsörnsgatan läge B flyttas 25 meter framåt i bussens körriktning från tisdag den 22 augusti klockan 7 till dagen därpå klockan 16. Och vid Malmö Opera ska man göra en filminspelning som från tisdag den 22 augusti klockan 10 flyttar stadsbuss 1s hållplats Operan A cirka 20 meter framåt i körriktningen. Och så ska det vara där till den 23 september klockan 7. Och med det beskedet var det dags att sätta punkt för veckans Skånes taltidning. Nästa nummer, nästa fredag, den 23 augusti.
Skånes taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12, 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970. E-post skanestaltidning@skane.se och hemsida skanestaltidning.se. Observera att CD-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvert kan läggas i brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!